Guds frid och varmt välkomna till dagens gudstjänst. Idag firar vi första söndagen i advent och överskriften är Herren kommer till sin kyrka. Vi inleder vår gudstjänst i Jesu namn med psalmen 43, bered en väg för Herren. 4-3.
Thank you.
Herre Jesus, i din kyrka och uppväck med din kraft våra hjärtan, att vi med glädje må hälsa dig som vår konung och genom ditt beskärm bli frälsta från all syndens farlighet. Du som lever och regerar med Gud, Fader och den helige Ande, i en gudom, från evighet till evighet. Amen. Jag tänkte som en kort inledning läsa två verser från Sakarias bok, välkända verser som hör till första advent. Kapitel 9, verserna 9 och 10. Fröjda dig storligen, du dotter Sion. Höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Så skall jag utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Ja, stridens bågar skola utrotas, och han skall tala fri till folken. Och hans herradöme skall nå från hav till hav och ifrån floden in till jordens ända. Vi fortsätter med psalm nummer 41, Gläd dig du Kristi brud, 4:1, och därefter så talar Karl-Erik Tjäder.
Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Den här första söndagen i advent har alltid varit en jubeldag. Vi hälsar Jesus Kristus välkommen till många av oss, kanske de flesta här i den här salen, så kommer han som en älskad och kär vän, som vi väl har lärt känna och som har blivit av nåd som levande jord för oss. Lika bekant är inte Jesus för alla människor, som vi så väl vet. Annars skulle det inte se ut som det gör i vår värld. Och eftersom det ju är så genom teknikens underverk att det finns också lyssnare långt utöver vad ni är här i salen, alltså genom internet, och så att vi får verkligen bedja efter att jag läst den här texten att den blir, samtidigt som det blir en trosstärkande text, att det skulle bli ord som öppnar hjärtan för människor som ännu inte känner Jesus. Jag kommer att läsa om Jesus som rider in i Jerusalem, vägen kantades av många, en stor folkskara som det heter. Många kände igen honom, andra inte. Vår bön är, varma bön är att den som inte känner Jesus skulle lära känna honom nu. Medan tid är, medan nådetiden var. Vi sjöng den här underbara salmen igår, där tredje versen lyder. Och det är en intensiv bön som vi nu ber. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium. Himmelriket är när. Viktiga ord. Jag ska nu läsa den texten som är den mest kända för den här dagen. Och det är ur Matteus evangeliets 21 kapitel, de första 9 verserna, i Jesu namn och i bönens ande. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg 2 lärjungar och sade till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Amen. Ja, det är alltid lika härligt att läsa och höra de här jubelropen som mötte Jesus. Samtidigt, när man ser hur det är i samhället och världen idag, så är man lite förvånad. För att inte länge efter att de här jubelorden hade klingat vid Jerusalem, så hördes annan sorts rop som gällde Jesus. Och ni vet vad jag menar. När de här orden hördes, man frågade, vad ska vi göra med Jesus från Nazaret? Jo, korsfäst honom, korsfäst honom. Och man har svårt att komma ifrån att det nog var, måste ha funnits bland de här många, när skaran var så stor, många som lite senare skulle ropa korsfäst, korsfäst om Jesus Kristus. Och så är det här i världen. Låt oss ta den här texten som en, det ska vi göra med alla Guds ord, som en rannsakan för oss själva. Vi speglar oss i ord och ställer den frågan: om jag står där i hopen, vilken kategori av folk hör jag till då? Hör jag till dem som hälsar Jesus som en kär vän som jag känner och som betyder så mycket för mig? Jag betyder allt för mitt liv. Och nu hälsar jag honom välkommen ur djupet av mitt hjärta, och orden vill inte räcka till när jag ska prisa och tacka honom. I glädjen, en ofattbar stor glädje att få se Jesus rida in här och vara i min närhet. Sen finns det då med all säkerhet, och det ska vi just rannsaka oss inför själva, vart vi tillhör. Det finns de som har hört att det ska komma och hända någonting här, och några väntar på någon, och tydligen någonting betydelsefullt när så många har samlats. Och man går dit av ren nyfikenhet, och man är öppen för vad som kan tänkas ske där. Och där står man, och nu får man vara med om detta, och man förundras över de här hälsningsropen som stiger upp hos så många, kanske majoriteten. Och så finns det då säkert också de där som egentligen inte alls delar någon glädje eller någonting. Man har bara råkat hamna där och kanske till och med känner lite motvilja, och kanske hånandets anda också är mitt ibland den här hopen. Det finns människor, så många idag, som hör till den gruppen, som är likgiltiga för Jesus men ändå vill på något sätt se vad som för sig går och vad som händer. Man tänker att om man för över den här händelsen till Luleå och Örnäset och bönhuset här, att vi har alla många bekanta i stan, men långt ifrån alla kan tänka sig att möta upp här, men de vet att det är någonting speciellt för många ändå, och kanske hittar vägen hit och får höra om Jesus. Och så kanske det blir för dem som i psalmversen, man öppnar sina hjärtan i bön och bot och får det här likt och allvarligt för sig, att himmelriket är nära. Tiden är kort här på jorden. Det som många i världen inte har haft en tanke på, utan bara trallar på med och förnöjer köttet och lever så som en världens människa lever. Ser sin rikedom i det materiella här och i världens alla konstgjorda nöjen. Ja, vi får be att den som inte känner Jesus ännu och inte kan hälsa så där frimodigt på honom med den här stora skaran i Jerusalem då och den stora skaran också här nu, att den skulle få ögonen öppnade för Jesus och få en levande tro på honom. I alla fall så framgår av början på vår text att Jesus är inte ute efter att söka de höga och kloka och visa och berömda i världen, utan han kommer till de små i världen. Och det är väl ändå oerhört gott att veta. Om man känner sig själv och har upptäckt att man inte är så stor här i världen egentligen och upptäcker sina svagheter här dagligen och sörjer också över den, så får man höra att Jesus har kommit till just de som är de små och svaga i samhället, som inte är berömda och inte är rika efter världens sätt och inte så duktiga på allting och inte riktigt friska heller. Men de små, det är de Jesus söker upp. Symbolen för det var ju när Jesus valde inte ens blänkande stridshäst eller någonting ståtligt som kejsarna red på, de stormännen på den tiden, men en åsna, fattig mannens häst så att säga, eller redskap. Det var Jesus, det var på det viset Jesus visade sin ställning mot det små i samhället. Nå, när han säger, vi hörde också de här orden ur Gamla testamentet, säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk ridande på en åsna. Jesus rider in i Jerusalem och där ska han möta det som får den största betydelsen i Guds frälsningsverk med oss. Det är påskens budskap som där vi möter närmare den saken. Men vi vet alla vad som kommer att hända. Han fick sin åsna och fölen till att rida på. Folkskaran som var mycket stor, de hedrade och ärade Jesus genom att breda ut sina mantlar på vägen och skära kvistar ur träd och strö på vägen. Och så jubelropet. Nu måste det ha varit underligt och underbart att få vara med en gången där. Att få hälsa Jesus Kristus med jubelrop. Vi börjar ett nytt kyrkoår idag. Och det är som i det borgerliga året som det kallas. 1 januari, då önskar vi varandra, eller på nyårsafton, att gott nytt år. Det är det vanliga hälsningsordet. Vi har kanske hellre hälsningsordet ett gott nådens år från Herren som vi önskar varandra. Och det är någonting vida större det, att få önska ett gott nådens år från Herren. Och varje nyår förresten, vi ser ju tillbaka, hur har året varit? Blev det uppfyllt som vi hade önskat oss förra nyåret? Och det är mycket man kan tänka sig där, men andligt sett så kan vi också pröva oss själva, att hur blev det andligen sett det år som har gått? Hörde jag till dem förra året, första advent, nya kyrkoårets början, jag tänkte att nu så har det nog gått som det har gått förra året, men, och jag har ännu inte lärt känna Jesus, men måtte jag få göra det nu under det nya år som kyrkoår som börjar. Att jag skulle bli en kristen och få lära känna Jesus och få honom levande jord för sig. Många människor konstigt nog längtar och väntar, men når som inte fram. Jag vet exempel på sådana som, på de som har gått i åratal egentligen och levt nära kristna och haft sina bästa vänner bland kristna. Lyssnat gärna på kristen musik och kristna sånger. Suttit på i kyrka och bönhus och sett som dyrbart att höra Guds ord, men som ändå inte känner Jesus helt och hållet. Och vad jag minns när jag nu kom på det av mina tankar när jag var kyrkoherde och var i tjänst ännu och hade söndagliga gudstjänster i de församlingar jag hade tjänstgjort. Det var en sån sorg att upptäcka, en glädje att upptäcka förstås de kära människorna som var i kyrkan, mina bekanta. Men sen den här sorgen att de bejakade kristendomen på ett sätt och satt i kyrkan och nästan varje söndag. Men sen när det var dags för nattvard så uteblev de gång efter annan från nattvard. Och jag ser nu nattvarden i det fallet som en sån här öppen bekännelse att man vill tillhöra och tillhör Jesu lärjungaskara, Jesu efterföljare på jord. Och det var många svar om man frågade någon gång: varför kommer inte du fram och delar den här fina gemenskapen kring nattvardsbordet? Nå, nej, svaren kunde bli så att nå, vad skulle den och den sitter ju också i kyrkan, och vad skulle den säga om jag gick fram till nattvard? Och det var ett märkligt svar. Och då gäller ingenting annat än att bara säga att lyssna vidare till Guds ord. Lyssna och lär. Det är bara genom Guds ord som vägen kan öppnas till Jesus. Och till en full kunskap om vem Jesus är och vad han betyder för dig. Och ett annat svar var att jag är inte värdig. Det är nästan det mest sorgliga man hör. Och svårt att få människor att förstå att just för dig som inte är värdig, just för dig har det heliga bordet dukats. Just för dig har Jesus gett sitt liv, dött korsets död, just för dig som inte är värdig. Det är ju så. Skulle det vara tvärtom att jag med stolta steg går fram till nattvarden, eller också med frimodiga ord säger låtsas höra till den kristna skaran, då är det ju oerhört fel. Det är nog väldigt mycket fel. Och om det händer, och visst tror jag att det händer och har hänt och kommer att hända, att man liksom vad säger Lestadius om det? Var det inte en för tidigt födda? Och det är en bra beskrivning egentligen, att man på något vis lockas bekänna tron utan att hjärtat är med. Och det är en farlig, då är man i en farlig situation. För därifrån gå vidare till en levande kännedom av Jesus Kristus. Jag måste ju förneka att jag egentligen hade en levande tro. Och det kostar på för en högmodig och självisk människa att förnedra sig och säga att jag var egentligen inte kristen. Nå, det där löser Jesus själv om man med allvar söker honom. I Hebreerbrevet, det brukar jag läsa nästan varje gång som jag börjar en predikan, fast jag inte gjorde det nu. När Herren säger genom profeten Jeremia är det, att jag vet väl vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens. Jag vill ge er en framtid och ett hopp. Och ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Visst är det härligt och trösterikt ord? ta till dig du särskilt nu som både här eller vid i hemmet lyssnar på det här. Ta till dig de orden. Herren vill ge dig en framtid och ett hopp. O, vad många det är som saknar det. Jag vet också, kanske särskilt hos de unga, som inte har något särskilt framtidshopp. Man tar del av vad den här världen ger och alla går med på alla olika lockelser som finns här, till och med livsfarliga lockelser. Man har ingen riktigt hopp om framtiden. Och till dem vill Gud säga: det är min vilja mot er att ge er en framtid och ett hopp. Och den framtiden han vill ge, det är frid och glädje i hjärtat, som inte är efter världens sätt, men som övergår allt vad världen kan ge. Och en framtid som sträcker sig bortom detta liv här. Och där friden och glädjen, som vi har en försmak här redan, när den sker genom Jesus Kristus, och vissheten om frälsningen genom Jesus Kristus. En framtid och ett hopp, som en framtid och glädje och frid i hjärtat som sträcker sig bortom detta livet och in i evigheten och fullkomnas där. Ja, nu är det härligt att påminna sig, men så var ju det här ordet, trösteordet, till slut, om ni minns, att om ni frågar efter mig av hela ert hjärta, inte bara vid några känsliga stunder, kanske vid någon förrättning och begravning av en nära anhörig, eller en tillfällig händelse här, och när den stunden är över är Gud glömd inför vardagen igen. Men om man söker efter honom av hela sitt hjärta, man har upptäckt att man behöver Jesus här i livet. Man har upptäckt att man inte vill vara ensam och klara sig inte ensam. Man har blivit så liten här i världen att man ingenting annat har än Jesus Kristus att ty sig till. Det är Guds önskan att vi skulle så söka honom. Nå, den här härliga händelsen här utanför eller i Jerusalem som vi har läst om. De här glädjeropen. Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Det är Davids son, det vill påminna om att det är den sanne frälsaren Jesus Kristus som är förebådad av profeterna och som har släktled bakåt, visar att det är den som skulle komma. Många frågor fanns ju i Nya Testamentet. Till och med Johannes Döparen började fråga att är du den som skulle komma, eller ska vi förbida någon annan? Så där ser man, vi är inte större och starkare än att vi kanske hamnar i det också och börjar fråga oss att var du är. Var är du den som skulle komma, och som profeterna förebådade. Men det har vi alltså fått lära oss här, och det vill Gud verkligen visa oss också i det här. När jubelropen ljöd där i Jerusalem. Man välsignade honom i Herren, som kommer i Herrens namn. Det här ordet hosianna, det är ett märkligt ord. Det är den kortaste tänkbara bönen om hjälp från Herren. Ni vet det kanske alla, men jag vill ändå påminna om det ännu. Att om ni har så bråttom och så är så ordfattiga att ni inte har tid att sätta er eller knäböja och be med många långa ord, så be bara med ordet Hosianna. För det betyder hjälp du alldeles ordagrant, men innebörden Herre hjälp. Herre hjälp. Det är en klar och tydlig bön. Jag bekänner ju med det att jag är så liten att jag behöver Herrens hjälp i livet. Och jag ber det med den vissheten att han hör min bön och vänder sig till mig. Om det kommer ur hjärtat och inte bara är en munnens, läpparnas bekännelse. För det kommer man inte långt med. Vi ropar Hosianna och ber om Herrens hjälp. Tänk att hela den här skaran ropade. Men som sagt, som jag redan har nämnt här, det kan knappast vara så att alla så med en mun ropade det här. Det står ingenting annat här visserligen, men så är det ju, och så ser det ju ut i världen att vi är många slags människor. Men måtte du som lyssnar på det här komma så långt i sökandet om vem Jesus egentligen är och vad han betyder för människor, men just också för dig, att du skulle komma till det stadiet att du inte annat kan göra än att ropa Hosianna. Du behöver den hjälpen här i livet. Den hjälpen som bara Jesus kan ge. Och det hörde vi mer om igår när Jesus själv talade i en synagoga i Nazaret och beskrev egentligen varför han har kommit. Till att ge syn åt de blinda, de som inte ser mer än den krassa världen runt om och som inte ännu har någon tro på någonting större. Och sen hjälp åt de fattiga och allt det han talade om där. Om du känner dig som en av dem, då är det välsignat verkligen för dig. Apropå syn för de blinda, jag kom så där osökt att tänka på en begravning som jag hade. Och det var en gammal dam som hade varit blind hela sitt liv och som hade en levande tro. Orden kom till mig i griftetalet att den här kära som nu har avsomnat, hon såg ingenting. Men ändå såg hon längre och högre och mer än kanske någon annan av oss. Med sina inre ögon. Hon såg Jesus och hade den levande tron till honom. Och jag kände också henne som en glad och livsbejakande människa. Men en ödmjuk, verkligen och levande kristen. Som inte försummade heller att vittna om sin tro där det. När det passade så. Så det var, tänk på det att om vi inte ser med våra naturliga ögon så har vi ändå en syn som trons ögon som ser långt vida över och längre än vad någon annan med en fullkomlig syn med de naturliga ögonen har. Så är det. Nu ska vi bara be om att när Herren nu har gett oss ett nytt kyrkoår, att det verkligen skulle bli ett nådens år från Herren. Och det här med nåden är så stort och betyder så mycket. Alla vet ju att jag brukar förklara för konfirmanderna, och de var ofta i vår senare tid så okunniga så de kunde just ingenting om kristendom och tron, och inte hade de fått någon hjälp av sina föräldrar heller. Men det gällde ju inte alla självklart, men de, tyvärr de flesta. och ordet nåd då, det var enkelt att förklara. Att få någonting utan att ha förtjänat. Och under det kyrkår som nu börjar så måtte vi få leva i nåden. Så att fast vi känner att vi inte är så stora i oss själva och känner våra tillkortakommanden och synder och fel och brister. För om vi känner dem så står det rätt till i vår tro. Om vi inte känner dem så har vi någonting mer att lära. Men just ordet nåd. Och när man summerar dagen som vi väl alla gör på kvällen. På något sätt i alla fall. Så blir det väl så att när man tänker och sörjer över det som inte blev som vi ville. Om vi sa ett ord eller två som vi inte borde ha sagt. Gjorde någonting som vi inte borde ha gjort. Gick förbi någon som vi borde ha hjälpt. Eller oj, det är en bedrövlig uppräkning. Men jag tror alla är delaktiga i det om vi är ärliga och har ett vackert samvete. Till sist kommer ändå den här glädjande saken. Guds nåd är större. Vi vilar i den nåden. Vi vet att Jesus Kristus känner mig och älskar också mig, fattiga syndare. Så stort att han har gett sitt liv för också min skull. Och det är av blotta nåden. Jag får vara en Jesu efterföljare och ett Guds barn. Kallas Guds barn och vara Guds barn. Vara en levande kristen. Så det här ordet nåd är så underbart och viktigt att luta sig mot när det känns att är jag månne värdig att kalla mig ens kristen. Inte genom egen kraft och egen vishet men av nåd. Och skulle jag en gång få samlas med andra heliga i himmelen, så brukar jag nog tänka på att om det sker och måtte det ske, så är det inte för någon annan skull än genom Guds ofattbara och gränslösa nåd. Och den ber vi. Och jag tror att ni alla också vill inneslutas i den önskan och den bönen. Att må Guds nåd följa oss under det nu påbörjade nya kyrkoåret. Att vi får vara gå med Jesus genom livet. Det är också de orden jag brukar säga när jag har dop och avslutar dophögtiden. Nu kommer den här lilla som vi har döpt för att få gåvor. Guld, silver och tenn och allt möjligt. Dyrbart och fint. Jag ger också min gåva till det här barnet. Men den är så konstig att den är osynlig för ögat. Men ändå påstår jag att det är den viktigaste eller dyrbaraste gåvan av alla. Och det är en bön att den är lille och går med Jesus genom livet. Och det är också min önskan till er alla som är här nu, här i salen och hemma vid som lyssnar. Måtte du få gå med Jesus genom livet. I Jesu namn, amen.
Vi sjunger salmen 337, Mitt hjärta fröjda dig. Salmen 337 och därefter talar Jakob Raja och han tolkas till svenska av Jörgen Eriksson.